Då ska vi se, sådär. Som ni hör är jag lite hes. Men vi ber att Herren ska ge min röst kraft, det tror jag nog. Jag tänkte över när jag var här senast. Det var länge sedan. Jag tror att det var 2008. Nej, det är senare. Du var här. Ja, just det. Men jag undrar om jag varit här en gång innan det också. Ja, och det är kanske en gång ingen av er kommer ihåg. För då tror jag att jag var här 2008, nämligen. Jag är rätt säker på det. Det var när Jesus-manifestationen precis hade kommit igång. För jag fick nämligen ett ord från Herren. Jag bodde där inne och fick ett ord från Herren. Som jag har haft med mig hela vägen sedan dess. Som jag fick just här i Nybro. Så det var för mig en sån här, det kommer jag aldrig glömma. Jag har nu varit på en resa till Israel och lett pilgrimsresa där. Och sen har jag predikat i Kristiansand i södra Norge på Jesusfestivalen. Och sen efter det åkte jag upp till Åredalens folkhögskola i Jämtland och hade 15 pass om uppenbarelseboken. Och nu är det en stor glädje för mig för att vara här. Och vi ska tala om den heliga ande. Och vi kan väl be tillsammans. Låt oss be. Kom heliga ande. Jag tackar dig för att du kommer, inte minst i vår svaghet. Som när jag får brottas lite med röst och hals. Jag ber att du välsignar oss alla här inne, Jesus. Tack för Bibeln som är ditt ord. Låt Herren och ordet smälta samman med oss, far. Det ber vi i Jesu namn. Amen. Ja, den helige ande. Jag lät ju er välja på ett par ämnen och ni valde detta. Och den helige ande, jag tror att vi ofta har en för begränsad syn på den helige ande. En sak vi ofta tänker är att den helige ande liksom bara dyker upp i Nya Testamentet. Men så är det ju inte. Den helige ande kom ju på ett underbart sätt. Den där pingsten i Apostlagärningarna 2. Men för det första så är ju det, ja, då har det redan varit över 1000 pingstar. Även om den är speciell såklart, för att den är ju ljuset av Jesu försoningsdöd och uppståndelse. Och för det andra så möter vi ju den helige ande, såklart höll jag på att säga, direkt i början av Bibeln. Och det är ju följaktligt och logiskt, eftersom Gud är, bekänner den kristna kyrkan, en och samtidigt tre personer. Har du förstått det så gratulerar jag dig. Jag har aldrig riktigt förstått det, men Gud har uppenbarat att det är så. Gud är fadern, sonen och den helige ande. Det är ju något Jesus lyfter fram mycket tydligt i missionsbefallningen, eller hur? Döp dem i faderns och sonens och den helige andes namn, kommer det fram tydligt. Och det är mäktigt att läsa början av Bibeln, de första verserna. Det står: i begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Den där versen känner du väl igen? Märkligt nog var det inte på svenska från början. Nästan ofattbart, men ändå sant. Utan det var ju på hebreiska. Så när jag nu var i Israel, jag brukar säga att åka till Israel, när man är i Israel är det som att man går runt på Bibelns blad. Nästan varenda vägskylt pekar på olika bibliska händelser som påminner oss om att Bibeln handlar om det som är på riktigt. Inte bara en saga eller en myt eller en tanke eller en filosofi, utan att Gud själv har gjort nedslag här på jorden. Och det första ordet i Bibeln på hebreiska är Bereshit. Bereshit. Och detta ord kan lika korrekt översättas från hebreiska till svenska på flera olika sätt, för att det betyder flera olika saker på samma gång på hebreiska redan. Och då blir rabbinerna förtjusta. Rabbinerna kallar Bibeln för havet och menar att man är en lika stor dåre om man tar in en hink vatten här från Östersjön och tror att man har hela Östersjön i hinken, som om man tror att man kan förstå och ta in hela Bibeln. Det är ju Guds ord, oändligt rikt. Bereshit, i begynnelsen, en korrekt översättning. Inget fel, men på hebreiska rosh. Någon som vet, här finns en möjlighet här i Ekumeniakyrkan i Nybro att plocka hem 17 poäng. Ande var en väldigt bra förslag. Det är ruach på hebreiska. Mycket ch i hebreiskan. Det betyder både ande och vind. Ruach. Och Jesus säger ju, då är det på grekiska Johannes 3, att den heliga ande är som pneuma, som på grekiska betyder både ande och vind. Så det var väldigt bra förslag. Men det är inte det som rosh betyder. Rosh betyder huvud eller förstling. Ja, då tittar vi, vad blir det då? B, som är ett prefix på hebreiska, kan betyda både i och genom. Så man kan lika korrekt översätta det första ordet i Bibeln med genom förstlingen, genom huvudet skapade Gud himmel och jord. Är inte det mäktigt? Det verkar som att vi har sonen där redan i Bibelns första ord. Och därför är det inte att förvåna sig över att Paulus, ledd av den helige ande, i 1 kor 15 kallar just Jesus Kristus på grekiska för aparche, som är just förstling. Samma ord fast på grekiska. Okej, vi går vidare. I begynnelsen, Bereshit, skapade Gud himmel och jord. Jorden var öd och tom och mörker var över djupet. Och så kommer det, och nu har vi ruach. Guds ande svävade över vattnet. Alltså, vi har både huvudet, förstlingen och anden i Bibelns två första versar. Och det hebreiska ordet för sväva, det är viktigt att du kommer ihåg det här, det blir prov innan man får gå härifrån. Skoja bara. Det är rachaf. Och det är ett hebreiskt verb som också betyder att flaxa. Som en fågel som flaxar med sina vingar. Så det första vi hör om den helige ande är direkt i skapelseskeendet. Vilket låter oss förstå att den helige ande har alltid funnits sedan innan begynnelsen. Eftersom den helige ande är Gud själv. Och den helige ande svävar. Vi kommer att tänka på Jesu dop, eller hur? När Jesus döptes, jag var på den platsen för bara... Dags för vatten. Jag går på vatten. Jo, jag var på den platsen för bara 1,5 vecka sedan. Jordens lägsta punkt. Och den heligandes närvaro var stark där nere. När vi stod nere vid Jordanfloden, där en urgammal tradition och också Bibeln omvittnar att Johannes döparen döpte Jesus precis kring där. Det är ju precis mellan Israels och Jordaniens gräns. På andra sidan ser man jordanska soldater Och dopplatsen på andra sidan den lilla Jordanfloden. Där ser vi också pilgrimer som är inne i Jordanien. Och så talade vi om Jesu dop där. Nere vid vattnet. Och ni vet den heliga ande. Andens frukt är kärlek, glädje, frid. Och det kom en mäktig närvaro av Guds egen kärlek, Guds egen glädje, Guds egen frid där nere på jordens lägsta punkt. Och det var där den heliga ande kom över sonen. Den heliga ande kom över sonen samtidigt som faderns röst talade ut. Detta är min älskade utvalde son. Och den heliga ande kommer som duvan. Jonek på hebreiska. Jona, profeten Jona, han heter duva. Och duvan, jag vet inte om du har tänkt på det, men duvans läte är ganska sorgset. Har du hört det? Det är ganska melankoliskt. Duvan var den enda fågeln som fick offras enligt Guds lag som ett offer i templet. Så duvan pekar redan vid Jesu dop fram mot korset. Pekar på den väg Guds infödde son ska gå för att betala priset för vår synd. Ja, så då får vi med oss detta. Att den helige ande är med genom hela Bibeln. Såklart. Och nästa sak, det är när en kyrkofader skulle försöka förklara detta med treenigheten. Man har ju försökt att förstå det. Och det är ju bra. En sån här bild, och ni vet alla bilder har en poäng men haltar också. I alla fall många bilder haltar delvis men har en poäng. Och en sån här bild då, det är att fadern är som solen som lyser över oss. Jesus Kristus, sonen, är som solstrålarna som kommer till oss av nåd. Och den heliga ande är som värmen som träffar vår hud. Det är en rätt fiffig bild. Eller som en annan kyrkofader säger, fadern har två armar, sonen och den helige ande. Men om vi går tillbaka till solbilden så kan vi säga att den har en poäng, men vi får aldrig reducera den helige ande och tro att han bara är en kraft. Bara liksom ett batteri. Nej, enligt Bibeln är den helige ande en person. En person. Och därför står det i Efesierbrevet 4:30. Och det här är ett ord som liksom bara stang i mitt inre när jag tittade på den. Det står i Efesierbrevet 4:30. Bedröva inte Guds helige ande som ni har fått som ett sigill för befrielsens dag. Är inte det en underbar vers? Och ordet bedröva där, det är på grekiska lypeo. Och jag slog upp just det här ordet lypeo på grekiska. Och det står för en stark sorg. Det är liksom inte bara lite ljummet att jag blir lite småledsen, lite småbesviken. Min glassort fanns inte på ICA. Utan det här är en mycket djupare, mycket starkare. Jag skulle faktiskt vilja säga personlig sorg. Och när det gäller den helige ande så är ju hans sorg 100% ren. För han är ju Gud. Så han är 100% god, 100% kärlek, 100% helighet. Han kallas ju den helige ande. Man kan inte bedröva en kraft, men man kan bedröva en person. Och här skriver Paulus att vi kan bedröva den helige ande. Och när jag läste den texten, jag ska inte låtsas vara frommare än vad jag är. Och inte ödmjukare än vad jag är. Men jag kan säga att när jag läste den texten igen nu, inför att tala här för dig, så bara stack det till i mitt inre. Och jag blev påmind om att när jag inte följer Herren, när jag syndar, när jag om igen drar ner i diket, händer inte mig så ofta, högst ett par gånger per dag. Men när jag gör det så faktiskt bedrövar jag den helige ande. Så den helige ande, Gud själv, med genom hela Bibeln. En person som vi kan bedröva. Naturligtvis också en person som vi kan glädja. Självklart, ännu mer så. Nästa lilla missuppfattning om den helige ande tror jag kan vara att vi ibland tänker så här, inte du alltså men andra, att den helige ande är liksom lite glasyr på tårtan. Den helige ande är det där liksom som vi egentligen inte behöver, men det där lilla extra. Ni vet, det är ju bra att ha lite glasyr på tårtan. Eller det är bra att ha en efterrätt, det är bra att ha något sött efter maten. Så den helige ande kan möjligtvis komma på en förnyelsekonferens på kvällsmötet. Då jag låter mig själv bli lite prillig. Och då kanske den helige ande kommer en liten stund. Ge mig en liten stunds religiös verklighetsflykt. Innan jag återstiger in i verkligheten igen. En besläktad tanke med detta är att man ofta tänker att den helige ande, när man hör det, det låter fromt. Och då tänker man lätt, den helige ande är för fromma kristna, inte för en sån som jag. Så det finns andra kristna som liksom, ja, de är inne på det här med helige ande. De är den typen. Men det är ju inte jag. Jag är mer vanlig. Jag är mer grå. Men mina vänner, det här är fel enligt Bibeln. Den helige ande är Gud själv som kommer till dig. Och jag tänker på Jesus i Johannes kapitel 14. Vers 16. Den där sista kvällen så talar Jesus. Han håller ett längre tal för sina älskade apostlar. Och han säger, Johannes 14:16. Och jag ska be Fadern, och han ska ge er en annan hjälpare. Hjälpare. Hjälparen. Det här är viktigt, mina vänner. Nu är det om igen en möjlighet att samla in 17 poäng här. Vad använder Jesus för ord här på grekiska? Det här är faktiskt, tycker jag, en ögonöppnare. Han använder ordet parakletos. Parakletos. Och ni får ursäkta mig, jag är teolog, så jag är skadad. Jag har en extrem kärlek till små ord. Bibliska ord. In i deras beståndsdelar. Den skadan är bara djupare och djupare för mig för varje år. Det är någon slags defekt. Och parakletos är två ord uppdelat i att vi börjar där. Vi börjar på baksidan. Den andra halvan, kletos. Det är grekiskans kaleo som betyder en som är kallad. Den helige ande är en som är kallad, kaleo. Och sen har vi para, och där tror jag vi känner igen oss lite mer. Två linjer som går längs med varandra är vad då? Parallella. Så para betyder här längs med. Så, den helige ande, enligt Jesus vår frälsare, är Gud själv som kommer till oss och som är kallad att gå med dig parallellt. Alltså där du är. Och mina vänner, jag skulle önska att mitt liv var som den här sången. Nu är det inte tillrådligt för mig att försöka sjunga med mitt röstläge, men jag ska ändå försöka. Ni vet den här sången, bättre och bättre dag för dag. Bättre och bättre dag för dag och så vidare. Jag sjunger inte mer än så. Nog plågade nu. Nej, men vi skulle ju önska att vårt liv var en rak linje uppåt. Alltid. Så blir det i himlen. Men här på jorden går det upp och ner. Man får förkylningar och rösten blir påverkad. Och man får liksom... man får mycket värre saker än förkylningar på många olika plan. Det är både det som kommer utifrån in. Alltså det är inte vi rår för. Livsomständigheter som går oss emot. Men det är också Paulus. Jag menar aposteln Paulus. Han skriver i frustration om sin gamla människa. Han har en ny människa, halleluja, född av den helige ande när han blev en Jesu lärjunge. Men han har också en gammal människa. Och han skriver, och det här är Paulus: det onda som jag inte vill, det gör jag. Det goda som jag vill, det gör jag inte. Känner du igen dig? Och ni vet, då är det väldigt lätt att tänka så här. Nej, men vänta. Jag har ingenting med den heliga ande att göra. Jag är inte en elitkristen. Jag får ofta vara med om i mitt liv. Jag sliter mitt hår som Paulus. Det händer gång på gång. Det onda som jag vill, inte vill. Det onda som jag inte vill, det gör jag. Det goda som jag vill, det gör jag inte. Ni vet, det fanns en rubrik i det svenskkyrkliga kyrkoåret förut som jag tyckte var fruktansvärd. Den var nyttig, men den var, gav mig enorm syndanöd. Kommer ni ihåg att det fanns en rubrik en gång för en söndag? Den hette Förspilda tillfällen. Förspilda tillfällen. Då fick jag ångest. Tänkte på allt jag har missat. Allt jag inte gjort eller sagt. Kanske inte händer er, men ännu mig. Så. Vi har en ny människa. Om vi har tackat ja till Jesus och döpte i Faderns, Sonens och Helige Andes namn. Det enda som blir kvar i himlen, halleluja. Men vi har en gammal människa. Och den gamla människan i oss är dödsdömd in i Kolosserbrevet. Fastspikad på korset. Dödsdömd men inte död. Min sprattlar rätt så bra. Jag vet inte hur det är med din gamla människa. Bo Hjärts. En av mina största förebilder och många största förebilder. Bo Hjärts, biskop i Göteborgs stift, ni vet. Känd författare och biskop. Skrivit Stengrunden, om ni har hört talas om den boken. Han travesterade en gång på Luther. Och han sa i Åkyrka en gång så här. På tal om den gamla och nya människan och vår inre kamp. Då sa han. Det heter, sa Bo Hjärts. Det heter att den gamla Adam, han pratar ju så. Den gamla Adam drunknade i dopet. Men det aset, han kan simma. Jag vet inte hur det är med din gamla människa, med mina simbo jag märker. Och visar tyvärr sitt fula tryne varje dag. Nu då? Nu säger Jesus att den helige ande, Gud själv, som är kallad och går parallellt med dig. Han är där du är. Han tycker inte om allt du gör. Men hur djupt du än sjunker ner i diket så är han där. Hur tufft livet än är, hur mycket ångest du än har, hur deprimerad du än är, hur mycket du än är besviken över, så är han där du är. Han kan vara det som en rykande flammande, han kan vara det som en brinnande flammande eld. Han kan vara det som en rykande veke i Jesaja 41. Han föraktar inte den rykande veken. Men han är där du är. Han är med dig i det förlovade landet. Han är med dig i öknen. Han är med dig de dagarna du tycker att allt flyter på. Och du känner liksom wow, nu vad jag får genombrott. Och vilken favör jag har. Och vad bra det går. Och vad glada alla blir. Och vilken framgång jag har. Halleluja för det. Men han är också med i de dagarna du känner allt går snett. Och nu då? Ni vet, Jesus Kristus är Gud och människa på samma gång. Allt han säger är från Gud. Kan tänka er det? Allt Jesus säger har evighetsvärde. Det är ju ganska speciellt. Och parakletos. Det betyder då Gud själv som är kallad och parallellt med dig. Men det är en sak till. Parakletos på Jesu tid. Och det var så apostlarna hörde det. Ni vet, de hörde vad han sa. Och de hade referensramar som inte vi har. Det var ju en samhällsfunktion. Vi skulle nästan kunna säga ett yrke på Jesu tid. Att vara parakletos. Vad var det att vara då? Vad var man då? I antiken. Det är inte bara Israel det här. Det här är mer i hela romarriket. Vad var en parakletos? 17 poäng. Mina vänner. Parakletos. Lyssna. Det var att vara försvarsadvokat. Försvarsadvokat. Så Jesus säger att den helige ande är Gud själv som kommer till oss. Han är där vi är av nåd och han är vår försvarsadvokat. Och det är välbehövligt för det finns en åklagare. Vad heter åklagare på hebreiska? Jo, Satan. Satan. Får jag sticka emellan med en liten anekdot på tal om Satan? Är det okej? Okay? Ja. En gång var jag i en paneldebatt med en känd tv-personlighet. En av dem du ser i rutan ganska ofta. Och han är en brinnande kristen. Och han berättade för mig i en paus. När han var spelad in tv i Sydafrika. Och då var han på ett ställe ute i djungeln. Det var en massa tv-bolag som hade hyrt in sig. Det var liksom en typ tv-medarbetare bungalow. För det var ett fantastiskt naturområde där. Och de hade både en huvudbyggnad och så hade de massa bungalows utanför. Men man åt in i huvudbyggnaden. Och på kvällen satt han bredvid en väldigt skärpt kvinna. Och hon kom från Holland och bröt lite när hon pratade engelska. Och så pratade de en stund och han fick en väldigt ofrid med henne. Och så sa hon till honom på tal om Satan, så sa hon så här: "You know, I believe in Satan." Jag tror på Satan. Och han blev väldigt orolig. Han sa väl att jag tror på Jesus. Liksom, sådär. Och så kände han ofrid och gick han därifrån. Och så på natten. Han bodde ute i en bungalow. Folk bodde både inne i huvudbyggnaden och ute i bungalowen. På natten upplevde han ett enormt tryck. En enorm kamp. Han sa det var den värsta natten i sitt liv. Så han gick ner på golvet på knä och bad till Jesus. Och bad Fader vår gång på gång på gång. Så kommer han in i huvudbyggnaden på morgonen. Och då står den här kvinnan där. Hon ser väldigt arg ut. Hon säger så här: "You know, last night I was on my way out to you. I natt tänkte jag komma ut till dig. Men så var Nice och sa, but the guardian stopped me. Men vakten lät mig inte gå ut. Han stoppade mig. Då sa min vän, tv-personligheten, svensken, kristna, brodern. Han är fortfarande fullt ut i gång på tv. Då sa han så här, well, sa han, that was all right for me, sa han. Det var okej för mig. Hon tittade på honom och sa, yes, but it was not okay for me. Ja, sa hon, men det var inte okej för mig. Väldigt speciellt. Ja, ja. Satan, åklagaren. En fallen ängel som leder en mängd fallna änglar. Demonerna. Vi läser om dem, till exempel evangelierna, ganska mycket. Och ni vet, den onde, han är bara en dålig förlorare. Jag brukar säga att djävulen vet bättre. Satan vet bättre än de flesta kristna. Att Jesus Kristus redan har vunnit segern. Eller hur? Johannes i uppenbarelseboken får se upp i himlen. Uppenbarelseboken 5:5. Han har själv djup nöd i sitt liv. På tal om omständigheter. Och så ser han Jesus. Ursäkta. Och så hör han änglarna säga, lejonet av Judas stam har segrat. Det är ju nästan halleluja, eller hur? Vidare och touchar. Så jag brukar säga att djävulen vet bättre, Satan vet bättre än de flesta kristna, att Jesus redan har vunnit segern. Att Bibeln är Guds ord. Att Jesus är enda vägen till Fadern. Han vet allt det här. Han kan inte göra något som inte Gud tillåter honom att göra. Han vet bättre än de flesta kristna. Gud är allsmäktig. Det är bara att han hatar allt det där. Och därför står det i Uppenbarelseboken 12. Han rasar för att han vet att hans tid är kort. Och Jesus säger i Johannes 8. Han är lögnens fader. Vilket ord, vilket uttryck. Lögnens fader. Han är själva uppfinnaren av lögnen. Och han sätter direkt igång med Adam och Eva och försöker förvränga Guds ord. Han försöker förvränga också deras relation till Gud. Han försöker få dem att tro att vår Herre är en stor taskmört. Inte är god. Vi kan inte lita på Gud. Vi kan inte lita på Faderns, Sonen och den Helige Ande. Det där försöker den onde alltid att liksom komma med in i våra liv. Känns det igen? Och han är åklagaren. Han är åklagaren. Och vad gör en åklagare? En åklagare anklagar. Det är ett bra yrke här på jorden. Min dotter sitter ting. Hon ska kanske bli åklagare. Det är ett bra yrke. Det är inget fel på det. Men han är en negativ typ av åklagare. Han ljuger smart. Tro till dig. Det är svårt att tro att någon kan vara smartare än du. Jag vet det. Men han är smartare än du. En fallen ängel sen urtiden. Och nu då? Han anklagar. Hur gör han det? Ja, jag brukar säga att den onde vill ge dig och mig andligt nackspärr. Jag har haft nackspärr en gång i mitt liv. Jag fastnade så här. När jag var student i Uppsala på väg till teoriprovet, cyklade en kall morgon, så bara, jag såg på 3 dagar såg jag inget utom mig själv. Det är väldigt långt tråkigt. Den onde, åklagaren, Satan, försöker ge dig andligt nackspärr. Så att du liksom tappar blicken på Jesus Kristus. Utan istället bara börjar titta på dig själv. Och det är när nacken har böjts, då sätter lögnerna in. Och nu är det lurigt. För att Jesus säger lite längre fram i samma tal faktiskt, i Johannes 16. Eller, det är det. Att en av den heliga andes uppgifter är att uppenbara om synd. Så den helige ande är som Guds pannlampa. Inte minst genom bibelordet så vill den helige ande varje dag, en bibelstund per dag, gör dig pigg, frisk och glad. Den helige ande vill genom ordet och överhuvudtaget lysa in i ditt hjärta och uppenbara din synd. Men inte för att förkasta dig eller fördöma dig, utan tvärtom, för att du ska ta synden och kasta den på Jesus. Förlåt Jesus. Du ska ge den till Jesus så han kan få förlåta dig. Amen. Men Satan, han anklagar också. Han försöker också påminna dig om dina synder, men han gör det på ett helt annat sätt. Han är lögnens fader. Han försöker påminna dig om dina synder, men han vill att du ska tänka helt fel tankar om vad det här nu kommer innebära. Det kan låta ungefär så här. Ja, det var ju snyggt att du är här på en bibelhelg. Jag vet ju vad du tänkte för 2 timmar sedan. Jag vet hur lite du har läst Bibeln senaste tiden. Jag vet hur lite du har pratat om Jesus för andra. Eller jag vet hur kärlekslös du är mot vissa människor. Och alla anklagelser stämmer inte med alla av oss. Han använder olika. Det beror på vad vi har svaga punkter. Så det är inte allt det här. Jag bara ger olika exempel. Hur mycket av ditt liv handlar egentligen om att du vill följa Jesus? Och hur mycket följer du inte Jesus mest bara för att få egna fördelar? Jag vet att du ljög för en vecka sedan. Jag vet att du ofta överdriver, framställer dig själv i bättre dagar än vad som egentligen är sant. Jag vet att du lovar runt och håller tunt. Och så vidare. Han saknar inte anklagelsepunkter. Eftersom vi alla står med den här gamla människan och behöver förlåtelse varje dag, så hittar han liksom saker. Så det gäller att inte få nackspärr. Och nu kommer lögnen. För när han väl har fått komma in och påminna oss om ni vet, den helige ande, det är den varma rösten. Det är den heliga rösten. Det är den barmhärtiga rösten som för oss till Jesus, som vill förlåta oss. Det är därför han påminner oss om våra synder. Djävulen, det är den kalla rösten. Det är den metalliska rösten. Iskall, fördömande, förkastande. Känner du igen den rösten? Och nu när han har påminnt om dina synder säger han så här: där ser du. Du är så här, bara, va? Nej, hjälp. Åh ja, det stämmer. Åh just det, åh ja. Och så säger han: där ser du. Det här är ett tecken på att du inte är en äkta kristen. Det här är ett tecken på att du inte har med Jesus att göra. Ännu mindre med den heliga ande. Det är ett tecken på att du är en hycklare. Och ni vet, det här är det vanligaste själavårdsproblemet genom 2000 år. När Jesu lärjungar får andligt nackspärr. Jag vet inte hur många sådana samtal jag haft genom min tid som präst. En gång gick jag med en man som hade fått en svårartad form av andligt nackspärr. Han hade verkligen fastnat så här. Jag glömmer det aldrig. Jag gick med honom länge på Uppsalas gator. Han var alldeles askgrå i ansiktet. Han sa bara en sak. Mitt under vårt samtal. Vet ni vad han sa? Han blev bättre sen. Halleluja. Efterhand så. Han sa: porten är stängd. Porten är stängd. Men nu mina vänner. Nu kommer de goda nyheterna. Du som känner igen att du är anklagad. Sen ska vi också säga det att vi är duktiga på att anklaga oss själva också. Det är inte alls alltid den onde. Ibland, höll jag på att säga, behöver inte han ens hjälpa till. För vi är väldigt bra på att anklaga oss själva också. Kommer med självfördömelse, självförnekelse, självförkastelse. Men han är ju gärna där och trycker på lite extra då. I vilket fall. Du som känner igen att du har fastnat med nackspärr. Nu kommer de goda nyheterna. Den helige ande är vår försvarsadvokat. Och ni vet, varje försvarsadvokat måste ju bygga sitt fall på någonting. Det är jättespännande att lyssna på min dotter som sitter ting. Hon lär mig så mycket nytt om juridik och grejer. Det är jättehärligt. Hon är så duktig. Ni märker att jag är stolt far, men det får man ju vara. Eller tillåtet. Nåväl. Jo, men varje försvarsadvokat måste bygga sitt fall på någonting. Och här kommer nu något väldigt viktigt. Den helige ande, parakletos, försvarsadvokaten. Tänk att Jesus säger det här. Han säger att jag ska ge er en annan hjälpare. Han säger det natten innan korset. Det är ju naturligtvis ingen slump. Mina vänner, den helige ande bygger aldrig sitt försvar på vad du har gjort för Gud. Det är det vi ofta tror. Vi tror att om vi har skött oss, då kan den helige ande möjligtvis försvara oss mot Satans anklagelser, våra egna anklagelser. Men det är jättebra att du gör saker för Gud. Det ska vi tala mer om sen. Det är underbart och det är jätteviktigt. Det förvandlar världen. Halleluja. Att du följer efter Jesus och gör hans vilja i den helige andes kraft. Det kan ju om några timmar här göra att en annan människa hittar det eviga livet. Såklart är det väldigt viktigt. Otroligt viktigt. Men det är aldrig det som den helige ande grundar sitt försvar på. Han grundar aldrig sitt försvar på vad du har gjort för Gud. Han grundar alltid sitt försvar på vad Gud har gjort för dig när han dog för dig på korset. Det är därför det står i Uppenbarelseboken 7:14. Den sista versen jag läste för min far precis när han dog. Han hade tagit emot Jesus några år tidigare. Så låg han i sin dödskamp. Den helige ande lyste väldigt tydligt på att jag skulle läsa Uppenbarelseboken 7. Och bland det sista, om det var sista versen, eller jag läste nog några verser till, men bland det absolut sista jag läste där, precis innan jag läste vidare sen Uppenbarelseboken 7. Men jag satt där och grät som ett barn. Och den helige ande var så stark. Det var sån andutgjutelse när pappa gick hem till Jesus. Och så läser jag... En av de äldste frågade mig, dessa som är klädda i vita kläder, vilka är de och varifrån kommer de? Jag svarade, min herre, du vet det. Då sa han till mig, det är det som kommer ur den stora nöden. Och pappa har varit mycket excellent på många sätt. Han är också väldigt stolt över en underbar man. Uppfann världens första industrirobot, eller en av dem. Ni kan googla på min pappa. Robotens fader. Så han är allt också lite stolt över. Men så hade han mycket kamp och mycket storm i sitt liv. Det är inte lätt att vara chef och företagsledare och jobba i ett fruktansvärt tempo och allt vad nu är för någonting. Men så Jesus hoppade in i hans liv. Först i mitt liv och sen i pappa och mammas liv efterhand i deras stormar. De skildes ändå men hoppade in i deras liv. Och så ligger han där han precis håller på att gå hem till Jesus. Då sa han till mig, det är det som kommer ur den stora nöden. Lyssna, de har tvättat sina kläder och gjort dem vita i lammets blod. Det är det som den helige ande använder som försvarsadvokat för att försvara dig mot djävulens anklagelser. Lammets blod. Och därför har jag lärt mig av en präst. Jag börjar varje dag med att hälsa Herren. Och det här, man kan be på många sätt, bara man ber till Fadern i Jesu namn. Så. Men den här prästen har lärt mig, Bo Brander, som var präst på Kronoberg. Det kanske en del av er känner till. Min andlige fader. Ni vet, jag stod på morgnarna och väntade på att han skulle gå till kapellet. Han bad alltid morgonbön i kapellet. Jag förstod, om han ber morgonbön varje dag, då behöver jag det desperat. Och Bosse bad alltid morgonbön på samma sätt. Vi kom in i kapellet, det var lite småkallt på morgonen. Där kom Bosse in och så kom en liten valp vid hans fötter och det var jag. Och så började Bosse be. Herre, låt oss se din nåd och ge oss din frälsning. Och så bugade han, 2-metersmannen Bo Brander, bugade. Och så sa han då, ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Så som det var begynnelsen nu är och ska vara från evigt till evigt. Amen. Och sen kommer det. Sen bad han varje morgon, och det har jag lärt mig, det jag gjort sedan dess. Sen gick han ner på knä och så bad han. Jag bekänner inför dig, helig och rättfärdig Gud, att jag syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Och det jag älskar med den här böneformen är att sen bakläser man Guds ord till sig själv. Sen läser man 1 Johannesbrevet 1:9. Dags för paus snart. Där det står: om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Bosse har gett mig gåvan att man kan börja varje dag så. Man kan börja varje dag med lammets blod. Man kan börja varje dag i nåden. Man kan börja varje dag med att ta emot Jesu förlåtelse. Och då får djävulen så fruktansvärt mycket svårare att klistra fast oss i nackspärret. För det här är ju botemedlet. Mot giftet. Mot den ondes försök att ge oss nackspärr är Hebreerbrevet 12:2. Låt oss ha blicken fäst på Kristus Jesus. Trons upphovsman och fullkomnare. Alltså, det var han som satte igång tron i dig och det är han som ska göra dig klar. Så ditt jobb är att ha blicken på honom. Hans jobb är att göra dig klar för himlen. Det är ansvarsfördelningen. Är inte det ganska skönt? Jag behöver inte göra mig själv godare. Jag behöver inte göra mig själv bättre. Ingen har lyckats. Jesus får göra mig bättre. Den helige ande får göra mig mer lik Jesus. På nådens grund. Det är hans jobb. Och varje dag pulsar förlåtelsen in. Varje dag, varje dag, varje dag. Jag ska ge en liten bild för det här. Vad det här innebär. Och sen ska vi be. Vad innebär det här med att ha den helige ande som försvarsadvokat? Som kopplar oss med Jesu Kristi försoningsdöd. Jag tänker att det är lite grann som villan där jag växte upp. Mamma har ju också gått hem till Jesus nu. Och jag och min lillebror, vi fick tömma huset, mammas hus. Och jag kan säga att hon hade en del grejer. Hon bodde i en rätt så stor villa. 23 rum. Det är en ganska stor villa tycker jag ändå. Villa Detlov i Västerås. Och 4 våningar kan man säga. Källare, grundvåning, övervåning, vind. När jag bodde hemma, när jag var tonåring, när mamma och pappa fortfarande var gifta, vi var 3 barn, då hade vi högt tempo. Pappa var ju direktör, mamma jobbade som sjuksköterska, alla hade mycket att göra. Vi var en 2000-talsfamilj före sin tid kanske man kan säga. Och så var vi tvungna att hantera, vi kunde få gäster. Det hände ju både nu och då, vi hade ganska mycket släktingar i Västerås som kom förbi och det var ju trevligt. Men vi hade det så fruktansvärt rörigt i huset. Så då mamma, hon kom på en bra regel. Och den regeln var att vardagsrummet skulle gå och städa på 5 minuter. Så fick vi en gäst. Någon uppehöll gästen vid dörren. De andra sprang in till vardagsrummet. Och gjorde rent på 5 minuter. Och sen släppte vi in gästen i vardagsrummet och bad till Gud att inte personen gick vidare in i huset. Och så hade vi olika nivåer av katastrof. Och det absolut värsta, det var källaren. Gick man ner i källaren visste man inte om vi flyttade ut eller flyttade in. Och min älskade mamma, hon hade svårt att röra sig de sista åren. Hon var en riktig krigare. Men hon kunde inte gå så mycket. Så hon kunde liksom inte städa källaren. Det gick liksom inte. Och vi försökte hjälpa till och hej och hå. Men just källaren, ja, den blev som den blev. Och den har alltid varit som den har varit, höll jag på att säga. Så jag tog på mig, jag känner mig så duktig. Jag städade källaren. Mina vänner, det var inte dammråttor. Det var dammbävrar. Är ni med? Och nu säger Uppenbarelseboken, Jesus säger: se, jag står vid dörren och bultar. Kryo. Det är en grekisk presens, bultar. Han säger till församlingen i Laodikea, ni vet den här ljumma församlingen. Och bultar, när det står presens på grekiska, betyder det pågående aktivitet. Alltså han slutar inte, utan han knackar. Och så släpper vi in Jesus. Om du är kristen, då har du släppt in Jesus. Och så tänker vi, tror jag, ofta så här. Att, ja just det, Jesus. Ska han vara där, då gäller det att visa upp det bästa. Så det får bli mitt vardagsrum. Där det är lite pyntat ändå. Det är ju det vi visar upp för varandra ofta vid kyrkkaffet. Det är vardagsrummet. Och det är inget fel i det kanske. Vi ska inte fläka ut för innersta för vem som helst. Det är inte det jag menar. Men i vilket fall. Men Jesus Kristus, han känner dig bättre än du känner dig själv. Han vet inte bara vad du kommer att säga. Han vet varför du säger det du säger. Det var nämligen han som skapade dig. Och dog för dig på korset. Det är en stilpoäng jag gjort båda. Och nu då? Du sitter där och fikar med Jesus i vardagsrummet. Men han nöjer sig inte med det. För din skull. Han ställer sig upp. Och så märker du med viss fasa att den underbara, ljuvlige Jesus går mot källardörren. Och du bara, nej men vänta nu, kan vi inte vara kvar i vardagsrummet? Men Jesus, han vill tända den heliga andes eld också i källaren. För han vet att du behöver det. Han vet att du mår bra av det. Han vill förlåta vår synd. Han vill befria oss från negativa bindningar vi sitter fast i. Och han vill hela oss från våra sår. Även inre sår. Det är därför Jesus Kristus ger den heliga ande namnet försvarsadvokaten. Och Jesus gör ju någonting kapitlet innan som inte heller är en slump. Och där ska vi stanna. Det är en annan bild för källaren. I Johannes 13. Ni vet, jag hade lite tid över en termin. Och jag läste ganska mycket hebreiska och grekiska. Och sådär, så jag fick vara med på en forskningsgrupp i Göteborg. Bibelforskare. Det var fantastiskt fascinerande att få vara med människor som kan så mycket. Och vi gick igenom den senaste tegelstenen om Johannes evangelium. Den senaste forskarens liksom stora arbete om Johannes evangelium. Det var ju fascinerande. Och där satt alla dessa lärde. Och jag fick låtsas att jag också gjorde. Jag förstod vad de sa, så det var kul. I vilket fall. Vet ni vad den författaren hade för tes om Johannes evangelium? Är ni beredda? Håll i er nu. Hans tes var så här: Johannes evangelium är skrivet av Johannes. Det är inte makalöst vad forskarna kan komma fram till. Det är väl imponerande, är det inte det? Va? Vilka briljanta genier. Jag håller med. Och Johannes skrev ju förmodligen sitt evangelium ganska sent, 80- eller 90-talet. Alltså det här är typ 50-60 år efter Jesu död och uppståndelse. Och jag tror ju hela Bibeln är Guds ord. Jag tror hela Bibeln blev som Gud ville, varenda ord. Gud använde människor som levande pennor. Och deras livsomständigheter, som de har olika stilar. Och det, så är det ju liksom. Och det är härligt och det är underbart. Men jag tror ändå att hela Bibeln är Guds ord. Kyrkan bekänt i 2000 år, by the way. I vilket fall. Ledd av den heliga ande då, så låter Johannes oss få vara med på det som förmodligen var den stora förvandlingen i hans liv. Vi märker ju med Johannes att det är en del som skaver. Han har mycket underbart redan från början, men det är en del som skaver. Fast han är Jesu lärjunge. Eller hur? Jesus kallar honom för Oskans son. Det small om Johannes. Och brorsan Jakob. När en by inte vill ta emot Jesus, när Jesus är på väg för att lida och dö i Jerusalem, sista vandringen till Jerusalem, då kommer Johannes och Jakob fram till Jesus och de är jättearga. Och de säger till honom: du, vi har ett förslag här. Kan inte du ge oss kraft så att vi kan kalla ner eld från himlen? För i så fall skulle vi vilja kalla ner eld från himlen och steka hela byn. Och Jesus säger: tack för förslaget. Inte riktigt rätt. Det står faktiskt att han tillrättavisade dem. I vissa handskrifter står att han tillrättavisade dem strängt. Och på väg på samma resa till Jerusalem, den här sista vandringen, så har ju Jakob och Johannes det här ödmjuka förslaget framkastade genom deras mor. Inget större, inget mer än att de ska ha de två främsta platserna i himlen. Inget annat. Och det står att de andra apostlarna, de blev irriterade. Märkligt nog. På den tiden kunde man bli irriterad på varandra tydligen, fast man var kristna. Så Johannes, han hade någonting som skavde på insidan. Bibeln, evangelierna är väldigt ärliga angående detta. Men så hände någonting, på tal om källaren, på tal om försvarsadvokaten, som Johannes själv väldigt tydligt, om man ser vad han skriver i texten här, att här händer någonting som förvandlar honom på djupet. Chockar honom och förvandlar honom. Johannes 13, vad är det, det står? Jo, Johannes skriver, vad gjorde Jesus? Jo, han reste sig från bordet. Nu tänker jag på oss, varför reser han? Man skulle ju halvligga under påskmåltiden. Plötsligt reser Jesus upp. Han la av sin manteln. Nu blir de ännu mer nyfikna. Han tog en linnehandduk som han knöt om sig. Nu börjar han verkligen, nu börjar apostlarna mumla. Vad ska jag göra nu? Varför ställer han sig upp mitt under påskmåltiden? Varför tar han en handduk? Vad är det som är på gång? Och så fortsätter det. Sedan hällde han vatten i ett tvättfat. Märker ni att det är ett ögonvittne? Han kommer ihåg det som en film som går i slow motion. 50-60 år senare kommer han ihåg varenda detalj. Sedan hällde han vatten i ett tvättfat. Och nu kommer chocken. Kan ni se honom framför er? Frälsaren. Han som de sett gå på vattnet. Han som de sett väcka upp människor från de döda. Han som hela folket enligt Johannes lite längre fram följde och älskade. I alla fall väldigt många av det judiska folket och många, många andra. Han som hade botat tusentals. Han som gjort bröd under flera stycken. Han går fram och så tecknar han till den första aposteln att han ska tvätta hans fötter. Ni kan tänka er, hur såg fötterna ut med den tidens sandaler? Smutsiga, bortom beskrivning, såriga, inflammerade. Jesus tar tag i dem och det står: sedan hällde han vatten i tvättfat och började tvätta lärjungarnas fötter. Lyssna här, den här detaljen. Jag skrev en artikel om det här igår kväll, så jag är lite eldad på det här. Och torka dem med handduken som han hade runt midjan. Alltså, till och med det tar Johannes med. Det är inte nog att han tvättar fötterna, han torkade fötterna. Det säger vi, vilken långsamhet, men vilken varsamhet, men vilken kärleksfullhet Jesus gjorde det. Och det var händerna som skulle genomborras dagen efter. Och det står i Jesaja 53:5, genom hans sår är vi helade. Personligen, det kan jag inte bevisa. Det är bara en tro. Personligen tror jag inte bara att fötterna var rena. Jag tror att när frälsarens händer hade tvättat fötterna, varenda sår var läkt. Varenda inflammation var borta. Då förlöses någonting i Johannes. Det är som att det sker en förvandling. Plötsligt börjar han kalla sig själv för lärjungen som Jesus älskar. Plötsligt lägger han sig med huvudet mot Jesus. Kolpon är det här. Så han lägger sig mot Jesu hjärta och har Jesu hjärtslag. Dagen efter står han vid korset med risk för eget liv. Nära Jesus vid korset bredvid Maria. Och sen när Jesus som uppstånden från de döda står på stranden. Och Petrus inte känner igen honom. Men Johannes ser att det är Jesus. Då använder Johannes den kunskapen. Inte för att själv få bästa platsen. Utan han säger till Petrus. Petrus, vet du vad Petrus? Det är Herren. Det är Herren, det är Jesus. Gå fram. Han lät en annan få första platsen. Det har skett en förvandling. Kan det vara så? Att det viktigaste som kan hända för oss idag är att den helige ande får komma ner i vår källare. Att han får tvätta våra fötter. Vi ber tillsammans. Far i Jesu namn, Israels Gud. Tack att du kan vara här fastän jag är bräcklig i min röst. Det kommer inte an på vår styrka, Herre. Du kan verka i vår svaghet. Tack Jesus Kristus att du själv har blivit försoningsoffret för all vår synd. Tack för att vår dräkt tvättas ren i ditt blod. Och tack för att vår vita dräkt som vi ska ha för evigt i himlen är inte vår rättfärdighet. Det är din rättfärdighet som vi får ikläda oss. Herre, förlös oss nu från vårt nackspärr. Låt oss bli befriade. Vi behöver inte hela tiden titta på oss själva. Vi kan få se på dig. Och Herre, vi ber nu att du ska tvätta våra fötter. Just nu. Tack att du kommer inte bara ovanifrån. Du kommer inte bara när vi förtjänar det. Du kommer och tvätta våra fötter. Tack helige ande att du är vår försvarsadvokat. Tack att du grundar det försvaret, inte på våra gärningar utan på vad Jesus gjorde för oss på korset. Tack att du därför alltid vinner mot den onde. Och tack Jesus Kristus att du är lejonet av Judas stam som redan har segrat. Jag bara ser en bild framför mig, jag ska säga amen strax, men jag bara ser en bild framför mig av hur Jesus går fram till just dig och tvättar dina fötter. Och först kanske det är lite motstånd, vänta nu ska han tvätta mina fötter. Petrus sa ju det, nej. Men han gör det varsamt, långsamt, kärleksfullt, barmhärtigt, ömt. Han tvättar dina fötter. Amen.